There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man brukar väl lite roligt säga som så, alla hatar ett monopol tills man har ett själv. Och tittar man på någonting som då är så pass grundläggande som den digitala, egentligen järnvägen, om man får uttrycka det lite på det sättet, så är det ett gigantproblem i mina ögon. En stat som inte kan göra en ordentlig upphandling på basala mjukvaror eller tjänster idag, det där kommer ju bara bli värre.
Hej och välkomna! Den här veckan gästas vi av en entreprenör som har det kaxiga målet att bli störst i Europa på molntjänster. Uppbackade av riskkapitalbolaget EQT ska City Networks försöka ta upp kampen på allvar om molntjänster med AWS, Microsoft och Google. Ja, det är onekligen Davids kamp mot Goliat där City Networks måste göra något oväntat som kanske sänker konkurrenterna. Det kanske inte kommer ske på tekniksidan utan sannolikt mer på den regulatoriska och politiska sidan där beslut kommer fälla avgörandet. Kampen om hantering av personlig data och personuppgifter ordnar som sagt mellan EU och USA. Flera myndigheter och kommuner ser stora risker med att använda amerikanska molntjänster där data förs över till USA. Ja, det här är sådana saker som kanske gynnar City Networks i deras ambitioner att bygga upp en stor europeisk molnleverantör. Det här och mycket, mycket mera så kommer vi diskutera med Johan i veckans avsnitt. Ja, men då säger vi hej och välkommen till Johan Kristensson.
Hallå, hallå. Tusen tack för att få vara med.
Du är ju vd och grundare av molnbolaget City Networks som med nya ägare ska försöka bli Europas största molnbolag och därmed på allvar kanske konkurrera med globala jättar som AWS, Google och Microsoft. Är inte den här ambitionen lite väl kaxig?
Nej, men man måste väl ha höga ambitioner till att börja med. Och utöver det så ser vi stora trender som faktiskt, jag vet inte om jag har sett i min livstid, som händer i marknaden som jag tycker liksom lägger en grund för det uttalandet. Och det handlar både om den digitala transformationen som många bolag fortfarande är i sin linda. Det vill säga man måste kunna automatisera, man måste kunna snabba upp sin utveckling för att vara relevant i framtiden så att säga, va? Det handlar också om den regulatoriska situationen som onekligen är komplex idag och någonting som vi har jobbat med i liksom 8-10 år för att kunna bygga upp från grunden och där vi har en fördel av den erfarenheten vi har med att jobba med bank eller vård, vad det nu kan vara. Och sen är det faktiskt den politiska aspekten också, även om då Sverige ligger långt efter i mina ögon och andra europeiska länder, så ser man en större förståelse för att den här digitala arenan som vi kommer alla vara utsatta för än mer framtiden. Men idag räcker du vakna så händer det någonting digitalt så att säga, va? Och det här kommer utvecklas ännu mer. Så det är liksom allt ifrån faktiskt nationell säkerhet till långsiktig innovation som står på spel här. Och i det så tror då jag att Europa måste ha en balans. Det handlar inte om liksom USA mot Kina eller mot Europa, utan det handlar om att allt kan inte flöda ut så att säga, utan vi måste även kunna skapa en del tjänster som är på lägre nivå så att säga, och på så sätt få en balans i marknaden helt enkelt.
Mm. Om man tittar då på den globala målmarknaden så är ju AWS den stora dominanten med marknadsandel på ungefär 35%. Microsoft har klättrat sakta men säkert och är uppe nu på nummer 2 med 20%, och sen Google är trea på 7% enligt undersökningsföretaget Canalys då. Och om du skulle ge din bedömning, hur stort problem är det egentligen att den internationella målmarknaden i princip domineras av amerikanska jättar och delvis en del kinesiska?
Ja, men man kan väl ställa frågan som så här, det är väl, man brukar väl lite roligt säga som så, alla hatar ett monopol tills man har ett själv. Monopol och oligopol har ju aldrig varit någonting som har gynnat marknaden. Och tittar man på någonting som då är så pass grundläggande som den digitala, egentligen järnvägen om man får uttrycka det lite på det sättet, så är det ett gigantproblem i mina ögon. Det kanske inte är det för det individuella företaget. Jag brukar skämta, vi kan ju knappt mjölka en kossa då, utan att behöva ringa något annat land så att säga, för att allting är ihopkopplat på ett och annat sätt. Så jag skulle vilja säga som så här, att hitta en balans där är väldigt viktigt, och framförallt skapa val. Vi ser en stat som inte kan göra en ordentlig upphandling på basala mjukvaror eller tjänster idag. Och det där kommer ju bara bli värre. Och går man sen mot en nationell säkerhetstänk och lite andra bitar, så är det ju rent ut sagt olustigt om man säger då, va. Sen konkurrensmässigt så är det ju som så, man brukar ju säga att data är det nya svarta så att säga då, va? Och där ligger ju vi i Europa och Sverige gigantiskt efter, så att, ja, det är många spår där som faktiskt, jag skulle säga att det utgör ett stort problem, och jag tror att alla skulle gynnas av en bättre balans. Och dessutom måste jag säga att Sverige har ju en fantastisk möjlighet här. Vi skulle alltså kunna skapa en basindustri inom infrastruktur. Det handlar om datacentret i sig, men själva stacken under de här SaaS-tjänsterna som vi gladligen köper så att säga, där vi skulle kunna ha tusentals anställda som då, till skillnad från andra, betalar skatt faktiskt i Sverige och kanske jobbar hårdare med miljö och andra, vad ska man säga, värderingar som jag tror ligger oss varmt om hjärtat här. Så balans är nog huvudordet där.
Mm. Om man tittar på Europa så finns det ju många stora industribolag som har global dominans och är globalt starka. Även en del IT-bolag som... Men på molnsidan så har Europa absolut inte lyckats med det här. Vad beror det på?
Ja, det är ju sällan att det är en faktor så att säga då, va? Men om jag ska vara lite hård så inom det digitala så har ju vi haft en kultur där vi har lutat oss mot ett antal stora bolag länge. Vi har nog alla liksom hört om här, ingen har blivit sparkad för att köpa IBM och det där liksom egentligen bara gått vidare. Och allt eftersom vi har byggt det där så har det blivit jobbigare och jobbigare. Alltså det är ett stort jobb att ta för att ta sig in i den marknaden. Till skillnad på dåtiden så att säga, så IBM hade ju mycket research och sånt i Europa. Det var ju rätt mycket som skedde här. Jag känner inte samma oro om man säger. Idag är ju allting väldigt centraliserat. Där ett stort datacenter kan drivas av ett fåtal personer. Men all research och allt kunskap hamnar någon annanstans. Vilket då gör det mer oroväckande att den utvecklingen fortsätter då. Så jag tror mycket ligger i den kulturen. Vi har lutat oss mot speciellt amerikanska företag. Även Kina är väldigt duktiga på detta också. Och lite häpnadsväckande då att Europa är så gigantiskt långt efter det. Vi har egentligen inga spelare. Det finns ett par, tre, inklusive oss själva då som naggar i kanten. Men i volym inte självklart någonstans kan jämföra sig med det då. Så att där ligger nog en stor del. Och sen hoppas jag framåt att det är vi på leverantörssidan som självklart måste se till att tjänsterna finns där så att det finns ett val till att börja med. Men det ligger lika mycket på köparsidan att våga ta steg ifrån. Jag menar, lämnar man till exempel Microsoft 365 idag, det där är ju ett jobb och det känns jobbigt på många sätt. För att jag är själv 50 år och det tog mig lite tid att bli van vid nya mjukvaror och sånt där. Så det är ett jobb att ta. Så jag tror faktiskt på båda sidorna måste vi våga Och det har varit svårt. Sen får man ju ge det också. Jag menar, de amerikanska företagen är jätteduktiga. Det är goda tjänster som levereras. Lobbyingverksamheten är fantastiskt stark och utvecklad. Och kombinerar man allt det så är det ju nästan som så att det är omöjligt att undkomma det. Så att, ja, men vi har ett jättejobb att ta där.
Men förra året så sålde du bolaget till EQT, ägda IT-driftbolaget Ivar då, för cirka 300 miljoner kronor enligt medieuppgift. Jag tror inte ni har gått ut med en officiell försäljningssumma än så länge. Men oavsett summan så är det en liten summa i målsammanhang kan man tycka. Varför valde du att sälja bolaget?
Så här, det handlar om precis det du säger. Vi har fantastisk teknik, vi har väldigt mycket av det som krävs. Men det här är ett race för jättar, om jag ska vara ärlig. Du ska hitta skalfördelar, du ska ha datacenter runt om i hela Europa och hela världen. Det handlar om miljardinvesteringar. Vi har kunskapen och tekniken, men kanske inte det kapitalet som krävs för att bli en riktig konkurrent. Och min dröm från första start var hela tiden att bli Europas val. Trott hela tiden att vi måste liksom konkurrera på den här arenan och tror väldigt mycket att Europa har en väldigt god chans att skapa starka spelare inom detta då, va? Men behöver det stödet helt enkelt för att kunna göra den resan på riktigt, och EQT passar väldigt väl som en ägare i det helt enkelt, och dessutom vilja se samma vision, se att Europa har de här möjligheterna, och vi tror verkligen vi kan bli den spelaren.
Men du säger ju helt riktigt att det krävs massor med kapital. Var kommer ni få det här kapitalet ifrån då som krävs?
Ja, men med större, då har vi 1300-1400 anställda. Med bara den organisation vi har och den R&D som vi gör idag, så är det en väldig skillnad på det som City Network skulle klara av att göra själva, så att säga då. Sen har ju EQT självklart möjlighet att göra tilläggsinvesteringar och sådana här bitar som gör att det finns möjligheter när behovet uppstår och det känns rätt.
Men du fick inte själv känslan att fan, nu hoppar jag av nu när jag liksom lyckas sälja det här?
Nej, vet du vad? Tvärtom, för mig har det här blivit en personlig sak. Jag måste vara ärlig och säga att jag ser med djup oro på vad Europa kommer stå. Jag ser det digitala som fullständigt fundamentalt, vare sig man är IKEA och bygger soffor liksom, eller du levererar en cool SaaS-tjänst à la Spotify. Har vi inte detta i framtiden så tror jag inte Europa kommer se likadant ut. Det var som Angela Merkel sa i Davos, då hon sa liksom några kloka ord. Hon sa att liksom, ska vi kunna leva som vi gjort i efterkrigstiden i Europa, så måste vi kunna lära oss att göra batterier för att kunna transportera saker. Och vi måste kunna göra en CPU. Vi kan ju inte bygga en dator här idag, vilket är lite oroväckande med tanke på den digitala utvecklingen. Och tredje är att vi måste lära oss cloud computing, för det är ju där datan samlas och det är där allting händer då. Så för mig har detta nästan blivit personligt. Jag ser våra ungdomar som går i skolan, och GDPR säger ju att ungdomarna är ju den absolut mest känsliga datan, men varenda skola öser ut datan formidabelt liksom i Google och vad det nu kan vara. Och inget ont om leverantörerna, utan det är bara mer att jag önskar att vi kan både följa våra lagar och då respektera användarna på ett annat sätt än vad vi gör då. Så för mig har den här resan bara börjat. Jag tror att vi står inför en lång resa där jag tror att det är fullständigt kritiskt att vi hittar en balans i infrastruktursidan.
Innan vi fortsätter att prata framtid så tänkte jag att vi faktiskt skulle backa lite i tiden till början på 90-talet, där du under första halvan utbildade dig till ingenjör vid Blekinge Tekniska Högskola och tar din master på Florida Tech. Hur kommer det sig att du valde den här inriktningen?
Ja, men jag valde ju då att bli byggnadsingenjör med master då, kanske civilingenjör och väg och vatten egentligen då, va? Och ja, jag vet inte om det egentligen var jag från början då, va? Men jag bodde ju länge i USA, och direkt när jag gick ut skolan så började jag faktiskt med internet som många andra. Jag var ute och köpte en tjock bok på 800 sidor som jag plöjde på en dag i hur man skapar hemsidor och bygger en webbserver helt enkelt. Och från det så har det faktiskt varit rakt in i internetledda tjänster från första start, det vill säga. Första företaget som jag byggde upp var ett företag som gjorde CV online helt enkelt då, från mitt dorm room i Melbourne, Florida. Så att på den vägen var det helt enkelt. Så att man har väl alltid nytta av utbildning, tror jag, tycker jag. Även om det här handlar om att jobba ner lasten med matematik och sånt, så blir det helt enkelt datoret för hela slanten därefter då.
Och i början av 20-talet så är ju datacenter börjar bli i ropet. Man pratar mycket om co-location center med syftet att få företag att flytta sin IT-drift och IT-server eller servrarna helt enkelt till stora datahallar. Och det är flera internationella jättar som börjar etablera sig med och bygger datacenter, inte minst runt i Stockholmsområdet. Och ungefär samtidigt då så startade du City Networks. Vad stod i affärsplanen där när ni drog igång?
Jag hade haft förmånen att få sälja mitt första bolag där 2000 och funderade lite på vad jag skulle göra så att säga då. Jag kände att jag har mycket kunskap runt internetrelaterade företag och affärsidéer så att säga då. Men då gick jag faktiskt in i någonting som jag gjort tidigare då och liknande det här bolaget som jag byggt upp tidigare sålt då. Och det handlar ju om traditionell hosting och webhotels business då. Och det var det egentligen vi började med, och det kan man väl säga är första fasen då. De första 10 åren handlade egentligen om mer traditionell drift, och det gick väl helt okej under den perioden så att säga, men sakta men säkert då, som sen utvecklades då när jag, för jag jobbade egentligen med ett par, man kan väl säga som entreprenör har man en utmaning, det här med fokus. Man tror man kan driva 3-4 företag samtidigt. Det får man nog 40 år faktiskt att förstå vad fokus egentligen innebar. Så jag var egentligen engagerad i ett par, tre olika affärer på den tiden. Men när jag sen kom tillbaka 2008, då var det liksom all in. Och då hade jag faktiskt använt lite AVS-tjänster själv. Och satt och undrade vad jag har gjort under hela tiden. Det är ju här, så här man ska göra det så att säga. Och det är egentligen därifrån den nya idén då i form av att leverera infrastruktur som molntjänst då, och med en regulatorisk touch hela tiden då.
Men var det då också du fattade att molntjänster skulle bli en stor och viktig del för utvecklingen av hela det digitala samhället?
Ja, men jag tror man såg rätt tidigt att det digitala fortsatte att växa och att det skulle bara fortsätta växa. Jag tror det kan nog vem som helst se redan då om man säger va. Sen var det nog som så här att jag har varit stor köpare på andra sidan. Jag har byggt upp några bolag som var stora köpare av hostingtjänster. Det vill säga stora utvecklingsteam och andra bitar då va. Och i den resan så har man ju förstått hur pass knökigt kan vara att jobba med egen drift och egna servrar och fysiskt och dessutom va. Så det är klart att det blev ju en revolution om man kunde trycka på en knapp och sätta upp en koppling mellan två hallar liksom på 10 minuter istället. Så att jag vill inte säga att det var så revolutionerande då, men just den trenden att kunna på ett mycket mer effektivt sätt, det var ju inte lika mycket automatisering. Idag handlar ju digital transformation nästan uteslutande om att du måste automatisera allting. Då var det ju mer en kontrollpanel, men det var ändå gigantiskt mycket snabbare och smidigare då. Så att, det var nog det med jag såg att där finns en möjlighet och en transformation, ett skifte som jag gärna skulle vilja vara med på den resan då.
Jeff Bezos och Amazon var ju tidiga med det här och liksom nästan under radarn började de bygga upp AWS, och jag minns mycket väl liksom helt plötsligt så fanns en spelare som var väldigt stor på molntjänster utan man egentligen hade fattat att vad är det som har hänt? Hade du samma känsla när de dök upp och liksom tog mer och mer mark och började bli mer och mer synliga?
Ja, men det hade jag nog. I och med att man jobbar inom den branschen så blir det enklare kanske att se det då. Va? Men sen så var Amazon redan dominant rätt så tidigt i form av affären Amazon så att säga då. Va? Det som är fascinerande är ju hur snabbt detta går. Alltså 2006 så lanserade man AWS. Alltså vi snackar 16 år sedan, eller 15 år sedan. 2007 kom iPhone. Och tänker du tillbaka till 2005 så var ju Europa fullständigt dominant där liksom, med Ericsson och Nokia. Jag tror Nokia var väldigt kaxiga där när iPhonen kom och 40% av marknaden liksom. Idag har vi ingenting kvar. Allting är precis överkört, och det är väl lite där man kan både förundra sig och beundra, skulle jag säga, amerikanernas enorma kraft när de verkligen sätter manken till. Och tittar man på Jeff Bezos så något av det man kan liksom beundra mest där, det är ju att han har ett börsbolag liksom, men struntar i den här kvartalsmentaliteten och fortsätter investera stort, kan inte visa några vinster under väldigt lång tid, utan säger bara vänta ni, jag investerar för framtiden och då kommer det hända. Det är lite liknande om man tittar på Kina idag. De har ju en väldigt långsiktig plan framåt. Nu styr de det på ett annat sätt som vi alla vet, och det är inte förra på det sättet, men jag tror Amazon är ett gott exempel på hur man kan klara av att göra en långsiktig investering och ändå vara ett börsbolag. Ofta skulle jag säga många vd är väldigt kvartalsfokade, och ska man vara i 3 eller 4 år så liksom vill man se bra ut, och då är det jättesvårt att ta en infrastruktursatsning som då Jeff gjorde, vilket är superimponerande måste jag säga.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi hoppar framåt till nutid då. Kan du berätta lite kort om vad som ingår i City Networks erbjudande idag, och vad är det som kanske saknas för att du ska vara riktigt nöjd?
Ja, men idag har vi byggt upp egentligen 3 infrastrukturtjänster. Vi har publikmoln som är väldigt likt AWS och Azure. Det finns globalt från New York till Tokyo, om man säger, va? Där man då kan säga att vad man saknar, det är ju en del funktionalitet. Amerikanerna har kommit väldigt långt i funktionaliteten. Har vi en databas som tjänst, så har de 5 databas som tjänst, om man säger, va? Å andra sidan så bygger vi det där vi garanterar GDPR till och med i det publika molnet, vilket du inte kan göra i någon amerikansk molntjänst idag så som vi ser det då. Sen har vi fokuserat, som du vet, på det regulatoriska. Det är ju egentligen 2 sidor som man behöver. Du behöver automatiseringsbiten, det vill säga molninfrastruktur, men du behöver ju också vara laglig, kan man ju hoppas att de flesta vill i alla fall då. Och då har vi byggt Compliant Cloud, och Compliant Cloud är alltså samma teknik i botten, det vill säga det är open source, det är OpenStack, det är Kubernetes, många av de här bitarna som bygger upp tjänsterna, så att säga, där du kan klicka på en knapp och ha Kubernetes som, eller container som flyger över 2 hallar liksom. Så att väldigt mycket finns där. Och i Compliant Cloud, där lyfter vi det regulatoriska. Där kan alltså en bank gå in med vare sig det är banksekretesslagen eller Basel 2.3 eller försäkringsbolag med sina ramverk, vad det nu kan vara. Eller för den delen sjukvård då. Så att det här molnet är ju gjort för, alltså en bank måste ju också innovera, en bank måste också gå igenom den digitala transformationen. Eller säkerhetsbolag, vad det nu kan vara, som tar lagarna på allvar då. Sen bygger vi det privata moln också, det vill säga vi använder samma teknik där det egentligen bara handlar om att säga vilken nivå skulle du önska lägga den regulatoriska situationen då. Sen har vi faktiskt lanserat Compliant Office som är då en konkurrent till Microsoft 365 här för inte så länge sedan. Skatteverket gick ut och försökte göra en upphandling på detta och insåg man att det går inte, det finns inga tjänster att välja på. Och då kände vi att nej, men där måste vi leverantörer, och jag hoppas andra tar tag i detta, för det var ju som jag sa, jag tror ju på att det här kan vara en basindustri för Sverige. Och det handlar ju inte om bara Sverige, utan Tyskland, de har ju redan kommit igång, vi kommer in på det säkert va. Så de fyra tjänsterna är det vi levererar, och det är klart, jag önskar att vi skulle kunna ha kommit ännu längre, självklart ha ännu fler tjänster i det, för att det är väl det som gör att man fortfarande då tyr sig till exempel till Microsoft eller Amazons molntjänster trots då utmaningen runt regulatoriska.
Jag tror att det är liksom huvudanledningen till att framförallt svenska kommuner och myndigheter ändå väljer Microsoft eller Google eller Amazon istället för City Networks?
Ja, men alltså det är svårt. Har du en liten kommun idag, man kanske har svårt att hänga med i alla de här dialogerna och faktiskt ha full kunskap eller förståelse runt vad det regulatoriska ligger så att säga, va? Sen vet vi om att resurserna är alltid begränsade, vilket innebär att det är ett svårt val då. Nu tycker jag faktiskt att tydligheten har kommit på ett större sätt. Skatteverket gick ut med sitt PM här där det är väldigt tydligt att det är olämpligt att använda de här tjänsterna för en myndighet eller en kommun då, va? Och jag tror faktiskt att många mindre myndigheter och även kommuner har väntat på den typen av tydlighet. De stora får visa vägen så att säga då, va? Sen handlar det om att komma tillbaka till det gamla, om man säger. Det är jobbigt att byta. Jag ska lära mig något nytt, vi ska göra något annat. Har man då använt Office till exempel i 30 år så ja, men det kommer sig ganska naturligt. Jag satt precis med ett företag innan den intervjun som sa att ja, våra användare blir nästan knäckta om en knapp flyttar sig lite i Outlook. Liksom, va? Tänkte då man ska göra den stora förändringen. Och det är ju det jobbet som då vi måste ta för att kunna får detta bli en basnäring och skapa den balansen som jag nu... Jag tittar på Skatteverket, jag tittar på Försäkringskassan, myndigheter som leder vägen och borde ha kunskap och nu visa vägen då i form av att det är inte okej att använda de amerikanska molntjänsterna för GDPR-data och annan känslig data.
Nej, men precis. Och det pågår ju flera diskussioner som du säger, och det är framförallt hantering av användardata, hur det ska fungera och om svenska företag kan och verkligen ska använda molntjänster från leverantörer utanför EU. Det här måste ju spela er i händerna. Rätt mycket.
Ja, jag vill börja med att säga som så här. För min del handlar det inte liksom om Kina och USA, de här bitarna, utan jag tror ju på det här med balans då, va? Men den balansen går ju bägge hållen. Det vill säga, det kan inte vara bara USA, det kan inte vara bara Europa, utan jag tror ju stenar på fri konkurrens och att vi ska ha valmöjlighet, för i slutändan är det jätteviktigt. Men det är klart, jag kan ju vara väldigt öppen och säga som så här. Europa där vi står idag skulle få det väldigt svårt att konkurrera med de stora jättarna idag om det är utan någon form av regulatorisk USP eller något annat, om man säger. Är det head to head så har amerikanerna kommit väldigt mycket längre och framförallt har ju då extremt stora pengar som gör att man kan lobba, man kan göra väldigt mycket annat som gör att det nästan är omöjligt att flytta därifrån så att säga då. Så att jag ser väl absolut detta som en möjlighet då, inte bara för Evo City Network, utan jag hoppas verkligen, jag satt med Deutsche Telekom igår till exempel, där vi är några stycken i Europa som verkligen försöker skapa det här alternativet. Och jag hejar lika mycket på dem som jag hejar på oss, för att jag tror alltså att det är viktigt. Och det är ju en gigantmarknad. Europa är ju världens största marknad när det gäller de här bitarna. Så det är klart att det finns utrymme för flera spelare, inklusive kineserna och amerikanerna.
Nyligen kom ju nyheten att ni tillsammans med bland andra Ericsson och Netnor grundat en svensk organisation för europeiskt målsamarbete. Och det här är ju också då en del i det europeiska samarbetsprojektet för molntjänster Gaia X. Kan du berätta vad Gaia X är för någonting?
Ja, men det började faktiskt med Siemens och Bosch i Tyskland som kommer till den tyska staten och säger liksom, och det här kommer ju tillbaka till vad vi har talat om här idag. Nej, men det är liksom inte okej att vi skickar ut all vår data till USA och Kina. Vi måste ju ha egna tjänster. Där börjar den här idén om att digital sovereignty, suveränitet och hela den här biten, där man börjar sätta sig ner och fundera på liksom att men vad händer här om 10-20 år liksom, när vi bara fortsätter skicka ut detta? Och då kommer man ju fram till det att det låter inte helt sunt. Framförallt så var det privata sektorn som drog igång detta mot den tyska staten då, va? Och med det så tänkte man igenom det, vad kan vi göra? Och igen, jag vill poängtera, det handlar liksom inte om att stänga ut någon. De amerikanska företagen, andra företag är välkomna i Gaia-X. Men Gaia-X är då ett ramverk, som jag kallar det för att kunna skapa tjänster på ett enklare sätt som gör det tydligt också för köparen att förstå både funktionalitet och sådana bitar, men även vilken regulatorisk nivå som ett bolag kan hantera då, va? Och det har man då kommit väldigt långt i. Det finns alltså idag över 500 företag som är engagerade i det. Tyvärr väldigt få svenska, så jag skulle faktiskt vilja uppmana svenska staten här. Nu vet jag att Skatteverket fick ett uppdrag att hålla koll på Gaia-X, och man fick det faktiskt precis förnyat. Men istället för att bara hålla koll så måste vi engagera oss. Det finns en anledning varför 300 tyska bolag är stenhårt engagerade, och det är ju också för att den tyska staten satsar på detta, likadant med den franska staten då. Och det är ju då förståelsen och kunskapen att det här kommer inte sluta väl om inte vi har en balans och att vi har även europeiska alternativ. Men det blir ju förskräckligt om inte vi kan leverera ut data och tjänster utan att bryta mot våra egna lagar. Så det ligger som en grund helt enkelt att skapa ett samarbete i Europa som ger en grund till oss leverantörer men även köpare att då på ett enklare sätt kunna få ihop det då med tjänster och köpa.
Ny Tekniks reporter Peter Ottsjö skrev nyligen en lång och en bra artikel om Schrems 2, där bland annat du var med. En domstol slog då fast 16 juli 2020 att det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Och du är ju som sagt var engagerad i den här frågan. Varför då?
Det finns faktiskt flera anledningar då, va? Men en handling handlar ju till exempel, om vi nu bara igen tar USA som ett exempel så att säga, så det handlar ju, Kina har liknande lagar och sådana här bitar, men tar man då USA som exempel som vi är väldigt beroende av idag, nästan alla företag har någon form av beroende till ett eller två eller tre företag där borta då. Då är det lagar som till exempel FISA, som Foreign Intelligence Surveillance Act, som tillåter dem att ta egentligen all data de önskar, och de behöver inte säga någonting om det då. Och det är ju klart, allt det här med liksom data breach och GDPR handlar ju om att rätt personer ska ha access till det, så att ger man då access till andra personer så bryter man mot lagarna direkt. Och det är ju inte bara FISA, det är exakt både 12.333 också till exempel, som ger väldigt långtgående möjligheter för amerikanska staten att ta datan. Och jag tycker väl ibland vi blir lite naiva där och säger min data är inte intressant eller vad det nu kan vara. Va? Och den är alltid intressant i kombination med andra grejer då. Va? Och då har du ena sidan lagen att ta data. Den andra biten också handlar om accesser generellt sett. Det vill säga att många av de här företagen ger ju då access till anställda som kanske inte borde ha access. Det kan vara nationalitet, men det kan också vara att man inte har rätt bakgrundskontroll eller vad det nu kan vara. Också en utmaning för europeiska företag, men vi till exempel, vi anställer över hela världen. Det gör det ju ännu mer viktigt att visa till att bara de som är godkända så att vi kan upprätthålla lagarna får lov att ha access. Så där kan man väl säga att grunden ligger i form av varför det inte fungerar. Och då kan man också tillägga liksom att Kina har liknande lagar, Europa, vi läste ju med FRA häromdagen som också vill övervaka till exempel. Så det är inte så att inte Europa kanske har de här bitarna. Om jag bara får lägga till sista biten, så för en vecka sedan i söndag så kommer det också fram då att amerikanerna spionerar på oss, tyskarna och andra bitar. Och det jag skulle vilja få fram med det då, att om man kan tänka sig gå till sin bästa vän och bedra den vännen, Danmark i detta fallet, för att då spionera på sina andra vänner, då kan man ju diskutera om den staten inte skulle ta all den datan som finns tillgänglig lagligt att ta, det vill säga via stora amerikanska molnleverantörer. Jag tror inte vi ska vara naiva där och tro att varken datan inte är tillräckligt viktig eller att det inte görs. Det görs i gigantiska mängder och det ger ju ett konkurrensfördel på olika sätt. Det kan vara nationer, men det kan också vara på andra sätt. Och i detta igen då, så tror jag just att skapa en balans hade varit fantastiskt, för att då får kanske Sverige och Europa också lite mer tyngd att faktiskt kunna välja vad vi vill göra då.
Hur tycker du då att svenska företag och kanske även myndigheter ska hantera, som hanterar personuppgifter idag, hur ska de tänka och agera redan nu?
Ja, sen den 16 juli klockan 9, den lagen gick ju i kraft klockan 9, och anledningen till det är ju att detta är en humanitär rätt. Man har alltså i våra stadgar i EU så har man alltså skrivit in att detta är en rättighet till privacy så att säga. Det innebär att egentligen från den tiden så borde man börja titta på och gå igenom sina system. Var klarar vi det och var klarar vi det inte? Det finns ju väldigt mycket personer och annat som vill skapa en grumlighet i detta, för det gynnar, är det inte tydligt så kan man då tycka att då kan man lika gärna köra eller alla andra köra. Jag tycker absolut inte man ska ha den inställningen, utan jag tycker man ska ha, först och främst så är det tydligt, Skatteverket och många andra pekar nu med hela handen, det är tydligt, det fungerar inte helt enkelt med GDPR, men sålunda inte med andra tjänster heller då, va? Och jag tycker man ska ha faktiskt respekt för kunden, vare sig man en kommun och skolan där våra barns data flyger ut till höger och vänster i tjänster som är inte lagliga med våra lagar som vi har idag, eller om du är det privata företaget som självklart också då bör titta på hur hanterar jag våra kunders data och visa den respekten. För det finns en anledning varför de här lagarna, de är inte där för att vara jobbiga eller någonting, utan det är en humanitär rätt. Det kan man ju se på USA. USA ger ju inte ut, som nu för 1177-skandalen, 16 miljoner. De ger ut miljardböter varje gång sånt här händer. Och det är ju för att de vill skydda de amerikanska invånarna. De har ju till och med gått så långt att TikTok fick ju sälja sitt amerikanska bolag om de ens ville vara på den marknaden. Det är ju nästan likvärdigt om man skulle be Tieto gå och köpa Microsoft, att Microsoft ska få lov att agera i Sverige. Så långt går ju inte vi, men jag tycker den respekten för sina kunder är något som är väldigt viktigt, och att vi kan vända de här lagarna till vår fördel. Det är därför att skydda oss och skapa en digital marknad som fungerar, inte bara för företag men även för oss som personer. Och då måste vi respektera de lagarna. Så börja jobba med det. Det finns alternativ. Visst, det finns ett jobb, men det finns alternativ. Europeiska, svenska, som man kan använda idag, som är fullt lagliga.
Men tror du att EU och USA kan enas om ett digitalt handelsavtal när det gäller hantering av personuppgifter?
Jag tror att man kan det. Faktum är att jag hoppas på det. Jag tycker EU och USA generellt sett, vi har väldigt lika grundläggande värderingar. Amerikanerna tycker privacy är jätteviktigt också, va? Nu utnyttjar man EU-datan självklart, va? Men man tycker det är viktigt, det tycker vi också. Så vi har liknande grundläggande värderingar. Jag tycker man ska hitta ett sätt att jobba med lagarna där man kan visa den respekten hela vägen. Det vill säga att man får tänka på, många vill spionera, många vill få mycket data, det vill även EU självklart. Men vi måste göra det på ett sätt som faktiskt fungerar då i praktiken. För att det här kommer ju vara vårt nya liv. Våra barns liv kommer vara ännu mer digitaliserade, vilket gör att den respekten måste komma in tidigt. Så ja, jag tror vi kan det. Men jag tror att lagarna måste förändras. Och jag hoppas verkligen att kommissionen och då Commerce Department, att man sitter ner och tar de här dialogerna. Det viktigaste är ju att EU får inte lägga sig ner liksom och flyta som död fisk längs ån. Utan vi måste ju stå upp för de här värderingarna som vi tror på och känner starkt för, som även amerikanerna gör också. Och hitta ett sätt då där både europeiska lagar, amerikanska lagar faktiskt får det att funka. Så att, ja, jag hoppas att det sker, och jag hoppas man har den dialogen, och jag tror det är viktigt, för igen, det handlar inte om liksom EU eller USA eller Kina, utan det handlar om att vi ska ha ett val, och då kommer vi tillbaka till den här balansen i det digitala igen då.
Men det man har sett då från AWS och minst senast från Microsoft är att de lutar sig mot att de har hårdvara på europeisk mark och säger att därmed är de compliant. Håller du med om det?
Nej, och det blir ju ganska självklart om man tänker lite längre. Om man säger en digital värld idag, vi har ju alla laddat ner någon fil någon gång. Den satt ju inte i mitt hem, utan den kom ju från någonstans. Jag behövde ju inte gå till den fysiska hallen och hämta filen, utan allt är ju uppkopplat idag. Så jag skulle vilja säga som så, det finns lägen när det faktiskt enligt lag ska finnas på ett visst ställe inom svenska gränserna, inom EU. Det finns det, men jag skulle vilja säga att 95% handlar om accessen. Bara för att jag har någon data i ett svenskt datacenter, skickar jag in alla möjliga människor där, så vet vi att då har ju, det är ju, då blir det ett brott om man säger, va. Så det gäller ju skydda accessen. Så att det där är, man kan tycka vad man vill. Jag blir lite ledsen när jag ser hur man utnyttjar lite av de här bitarna för att få folk att tro något som faktiskt inte är sant. Man insinuerar rätt ofta att ja, men då är vi GDPR compliant, men när man egentligen vet att man inte är det då. Och den kan jag väl tycka liksom att det blir lite väl mycket, man för folk bakom ljuset när man gör det. Jag förstår ju varför man vill göra det, så att säga då, va. Och man ser ju hela tiden, ja, men vad bra, nu är vi GDPR compliant för sjunde gången, så att säga då, va. Och inget ont om det, men accessen är det viktiga då. Så nej, man är absolut inte GDPR-compliant. Och är man inte GDPR-compliant så klarar man ju varken OSL eller någon annan lag där ute, så att säga. Det finns ju många lagar som vi måste liksom lösa idag.
Mm. Man skulle kunna säga att ni är David i kampen mot Goliat på målmarknaden. Och där David sänkte jätten Goliat genom att kasta en sten rätt i pannan. Men då, vad ska City Networks, vad kan ni och ska ni göra som kraftig underdog göra för att ni ska göra egentligen det osannolika då, att bli Europas största leverantör av molntjänster?
Det är att se till att vi blir ett reellt alternativ. Och då menar jag inte bara vara det lagliga alternativet, utan att vi är så pass duktiga inom våra tjänster att ja, nej, men absolut, det är ett reellt alternativ, jag väljer det. Lagen tycker jag ska vara självklar. Det är självklart att alla ska hålla sig till lagen. Hela vår demokrati bygger på att vi följer lagar. Liksom, jag kan inte råna en bank bara för att jag inte har pengar, va? Men vi måste fortsätta jobba, förbättra tjänsterna. Se till att det finns ännu bättre tjänsteutbud. Framförallt jobba uppåt i stacken. Det vill säga att idag vill man kanske inte jobba lika mycket med servrar. Idag vill man jobba med Kubernetes och containers. Och imorgon vill man jobba med något annat lager ovanpå. Så man gör det enklare och enklare. Tjänster som hela tiden förenklar den digitala transformationen för våra kunder. Det är egentligen så pass enkelt. Och det låter ju enkelt. Men som vi vet så läggs det många miljarder dollar på att utveckla de här tjänsterna. Så att det är lite där skon klämmer. Och självklart som med vår tillväxt som vi ser, så ser vi stora möjligheter att fortsätta den resan. Sen är det självklart en utmaning att fortsätta den tillräckligt snabbt för att vi verkligen ska kunna ta den positionen.
Vi börjar närma oss slutet och jag tänkte att du skulle ge dig på ett par framtidsspaningar inom ett par områden. Vi börjar då med, vad händer med hanteringen av användardata, GDPR, Schrems 2, Privacy Shield etc. under kommande år, tror du?
Mm. Jag tror att Gaia X kommer lägga en grund där Europa kommer börja inse att vi måste ha den här typen av tjänster. Det kommer skapas en bättre balans. Jag tror sedan att inom X år, jag vågar inte säga hur lång tid, men till exempel så vet jag att 2023 ska man ju omförhandla vissa lagar i USA. Men inom ett antal år så hoppas jag verkligen att EU och USA har hittat en väg framåt med förändrade lagar som gör att det här funkar. För vi har i grunden samma värderingar runt detta och det bör gå att lösa. Viktigt som sagt att vi inte löser det med någon abrovink som vi har gjort så här långt bara för att vi är tvungna. Eller vi känner oss tvingade. Och ju fler tjänster vi får fram så är det ju mindre tvingande då. Så jag skulle säga att där någonstans, det hamnar att vi hittar en väg framåt. Men innan det så hoppas jag verkligen att Europa har skapat ett antal infrastrukturtjänster som våra kunder här kan utnyttja då.
Mm. Just nu är det ju många jurister, inte minst, som kliar sig i huvudet och undrar, tänker som, ja, men kan vi som kommun eller myndighet verkligen använda Microsoft eller Googles molntjänster för lagring av medborgarnas persondata? Vad tror du har hänt kommande två åren, tre åren med de här frågorna?
Ja, men jag tror som sagt, jag tycker att det börjar bli väldigt tydligt. Vi ser det självklart också i de förfrågningar som kommer, så att säga. Men dessutom så är det väldigt publikt nu. Tittar man till från Försäkringskassans vitbok som ställde fyra frågor om lämplighet redan för 1-2 år sedan. Där började, skulle jag vilja säga, staten sin resa, så att säga. Skatteverket med sin promemoria nu har tagit ytterligare tydliga steg och sagt vi kan inte använda Teams. Ja, men då är det ganska tydligt. Det här faller ju ner på den privata sektorn med. Kan inte de göra det? Ja, men kan vi göra det då så att säga? Så jag tror att det kommer ske. Sen tror jag faktiskt också att vi som land bör titta. Vi snackar så mycket om statligt moln till exempel då. Det finns absolut anledning att titta på någonting eget där vi har full kontroll så att säga. Och det kan vara även där självklart privata företag var med och byggade, men där staten har full kontroll. Och jag tror att det finns sätt att göra det på ett balanserat sätt som gör att privata sektorn kan vara med, se till att innovationen inte försvinner för att det är helt förstatligt eller på det sättet. Samtidigt som jag hoppas på att det är fler företag än Nivo City Network som då självklart driver den här utvecklingen i form av att nu finns det tjänster. Det finns tjänster som stat och kommun kan använda. Men de måste våga och de måste våga ta det steget helt enkelt.
Nu har vi pratat lite om de regulatoriska utmaningarna och trenderna. Men om vi tittar på tekniksidan, vad kommer hända där när det gäller molntjänster och den utvecklingen?
Man kan väl säga så. Jag tror vi alla kan vara överens om att det kommer ju bara fortsätta. Vi talar ju om hastigheten, den digitala transformationen. Du använder molntjänster så kan du komma framåt mycket snabbare. I mina ögon så skapar det en helt annan möjlighet till innovation så att säga då, va? Så att ökningen kommer bara fortsätta. Sen om det ligger på 20-30% tillväxt, det är nog bara frågan hur snabbt det går framåt då. Molntjänsterna i sig kommer bara fortsätta växa uppåt i stacken. Det vill säga, det blir mer och mer tjänster. Och det kan man se på positivt och negativt. Det blir större inlåsning ju högre upp i stacken man kommer. Men tjänsterna blir enklare och enklare. Jag behöver inte lära mig att sköta Kubernetes längre. Jag behöver inte lära mig att sköta någonting, utan jag kan klicka i checkboxar. Sen har jag min AI, jag har min ML. Jag behöver bara ladda upp datan så har molnleverantören löst det här med algoritmen och alla de här jobbiga delarna som vi tycker då, va? Den trenden kommer fortsätta då, va? Och där tror jag Europa gör rätt i att titta på partners. Jag tror inte det finns någon spelare som kommer lösa detta som Microsoft och Amazon kanske kan med de kassorna de har. Jeff Bezos ska ju flyga till rymden nu, så att vi investerar ju så enormt mycket i de här tjänsterna, så nu blir det snart rymdkapplöpning med alla pengarna som läggs där borta då. Och jag tror att vi måste jobba mycket mer med partners i Europa för att kunna skapa de högt liggande tjänsterna som gör det ännu enklare att använda molntjänster, som i sin tur skapar cirkeln att man måste använda de här tjänsterna för att gå vidare då.
Till sist då, City Networks om 5 år. Vad säger du till personalen på julfesten?
Ja, nej, men jag säger som så här, vi är på helt rätt väg. Jag talar om de här 3 stora makrotrenderna, politiska, regulatoriska och den digitala transformationen. Och det är jättespännande för oss och det sätter oss verkligen i förarsätet. Vi är ledande i Sverige idag, jag tycker vi är på den regulatoriska sidan ledande i Europa idag. Vilket innebär att vi sitter på position för att ta precis den rollen som jag lite halvkaxigt har gått ut och sagt att vi ska ta den första positionen i Europa. Och jag tror fortfarande det.
Ja, men bra. Lycka till med att kasta den här stenen då mot Goliat och bli så stora som du önskar.
Tusen tack.
Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Som vanligt så finns det massor med material och artiklar att läsa på nyteknik.se om du är intresserad av att lära dig mer om Schrems 2 och andra typer av innehåll som berör hantering av användardata och molntjänster. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.